De malätna av Kjell-Olof Bornemark, uppläst av mig, Kjell Coach Bengtsson, för Word Audio Publishing International 2020. Kapitel 1. Det var mars och natten var vresig och skrovlig. Ett fyllo arbetade sig mödosamt upp för backen och höll sig samtidigt så nära husväggarna att han kunde tas för en strykare. Emellanåt försvann han helt i skuggorna, men även om han blev osynlig för kortare stunder var det inte svårt att höra var han befann sig. Längst in på trottoaren, alldeles invid de glåmiga källarfönstren, fanns det en några decimeter bred strimma av infrusen sand som gav någorlunda fäste, och det var där som han tog sig fram. Det knirkade och gnisslade under skorna på honom, och hela tiden strödde han småmuttrande, ilskna förbannelser omkring sig. För någon timme sedan hade det fallit underkylt regn, och sedan sjönk temperaturen snabbt ner mot -10 grader. Gatan förvandlades genast till en förrädisk iskarna, och risken för ett benbrott eller en stukad handlove var uppenbar. Den som vandrade omkring här med slitna lågskor på fötterna utmanade en halka som kunde vara lika illlistig och obarmhärtig som de flesta dödsfällor. Det hjälpte inte mycket att han var medveten om faran. Motvilligt och surmulet tvingades han erkänna att det var en svårförlåtlig brist på omdöme och förutseende som hade försatt honom i denna brydsamma situation, och det var sig själv som han förbannade. På något sätt måste han ta sig över gatan. Det var inte mer än några 100 meter kvar till hans bostad som låg på den andra sidan av gatukorsningen inom ett mera välskött område. Det fanns inte en enda levande varelse i närheten. Inte ens ett ljus var synligt i de liknöjda slumrande lägenhetslängorna. För övrigt skulle det aldrig kunna falla honom in att be om hjälp. Under hela sitt vuxna liv hade han aldrig vågat lita på någon annan än sig själv. Sedan en tid tillbaka hade han dessutom starkare skäl än på mycket länge att misstro allt och alla. Därför var han, trots sin grava berusning, både observant och lyhörd. Ju närmare han kom den egna bostaden, desto viktigare var det för honom att hålla ögon och öron öppna. För att kunna skydda sig måste han i god tid bli medveten om alla avvikelser från nattens bedrägliga stiltje. Men viktigast var det trots allt att han kom helskinnad hem. Fyllan i huvudet trodde han sig kunna få bukt med, bara han ansträngde sig. Det var knepigare med benen, som var tunga och motsträviga och som inte tänkte låta sig kommenderas. Oändligt försiktigt, inte stegvis utan på snigelmaner, började han masa sig över gatan. En frusen lyktstolpe vid gatukorset erbjöd en tillfällig frälsning, men redan efter några sekunder kände han hur den klolika kylan från metallen girigt trängde igenom de tunna handskarna, som om den ville skinnklo honom, och han blev tvungen att släppa taget. De sista 10 metrarna var de mest förrädiska. Regnet och kylan hade i ondskefull endräkt slagit en isbrygga som sträckte sig från gatan långt upp på trottoaren. Den var bara några centimeter hög och glittrande inbjudande i skenet från gatlyktan, spegelblank och lömsk. Trots risken för ett misslyckande, och därför att han inte kunde finna någon annan utväg, bestämde han sig för att utmana ödet på samma sorglösa sätt som när han var ett barn. Han tog några energiska men samtidigt klumpiga ansatssteg, och sedan kanade han fram med god fart över isen, krokryggig och med armarna stelt riktade utåt som en lindansare som försöker hålla balansen. Det lyckades, och med ett avvikt avslutande skutt hamnade han mitt i en risig plantering som markerade slutet på en vändplan. Här fick han stabilt fäste för fötterna, och med en lättnadens suck banade han sig iväg genom den snåriga, vindpinade växtligheten. En av de taggiga grenarna slog ilsket tillbaka i ett försök att skydda sina spröda knoppar.